Vi kör. Jag kommer till, för dig som är ny här, så predikar vi den här terminen, i alla fall fram till påsk, genom Hebreerbrevet. Och nu har vi kommit till Hebreerbrevet 9, vers 1 och till kapitel 10 och 18. Men jag har, det är så lång textsjok, så jag har komprimerat det lite, tagit bort en del versar. Så det kommer upp här på väggen, så det är kanske enklast att följa med där. Det förra förbundet hade alltså sina föreskrifter för gudstjänsten och sin helgedom, som dock var jordisk. Ett tält blev inrett med ett främre rum för lampstället, bordet och skådebröden. Det kallades det heliga. Bakom det andra förhänget fanns det rum som kallades det allra heligaste. Där stod ett gyllene rökelsealtar och förbundsarken som var helt överdragen med guld. I den fanns ett guldkärl med mannat, Arons stav, den som hade skjutit gröna skott och förbundstavlorna. Ovanpå arken stod härlighetens keruber som skuggade försoningsstället. Men jag kan inte här dröja vid varje enskild sak. Så var det hela anordnat. I tältets främre rum går prästerna ständigt in när de förrättar gudstjänsten. I det andra rummet går bara överste prästen in en gång om året. Och då alltid med blod som han bär fram för sina egna och folkets ouppsåtliga synder. Därmed visar den heliga anden att vägen in i helgedomen inte ligger öppen så länge det främre rummet ännu består. Det ger en bild av den tid som nu är. Man frambär offergåvor som dock inte kan göra den som förrättar gudstjänsten fullkomlig, så att hans samvete är till freds. Liksom när det gäller mat och dryck eller olika tvagningar är det fråga om idel yttre föreskrifter fram till tiden för en bättre ordning. Men nu har Kristus trätt fram som överste präst för det goda som skulle komma. Han har gått genom det större och fullkomligare tält som inte är gjort av människohand, det vill säga inte tillhör denna världen, och med sitt eget blod, inte med blod av bockar och kalvar, har han en gång för alla trätt in i helgedomen och vunnit befrielse åt oss för evigt. Om nu blod av bockar och tjurar och stänk av askan från en kviga helgar det orena så att de blir rena i yttre mening, hur mycket mer måste då inte blodet från Kristus, som i kraft av evig ande har framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud, rena våra samveten från döda gärningar så att vi kan tjäna den levande guden. Därför är ett nytt förbund som Kristus förmedlar, för att de kallade ska få det utlovade eviga arvet sedan han dött för att befria dem från överträdelserna under det förra förbundet. Till Kristus gick inte in i en helgedom som var byggd av människohand och bara en bild av det verkliga. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Gud med vår sak. Och han gjorde det inte för att offra sig många gånger, så som översteprästen varje år går in i helgedomen med blod som inte är hans eget. Då hade han måste lida många gånger, allt ifrån världens skapelse. Men nu har han trätt fram, en gång för alla, vid tidens slut, för att utplåna synden genom att offra sig själv. Och liksom det är människans lott att en gång dö och sedan dömas, så har Kristus en gång offrats för att lyfta bort många synder och ska uppenbara sig en andra gång, och då inte för syndens skull, utan att rädda dem som väntar på honom. Varje präst tjänstgör dagligen och bär alltså gång på gång fram samma offer som ändå aldrig kan avlägsna några synder. Men Jesus frambar ett enda syndoffer för alla tider och har satt sig på Guds högra sida. Där väntar han nu på att hans fiender ska läggas som en pall under hans fötter. Ty med ett enda offer har han för all framtid fullkomnat dem som blir helgade. Om detta vittnar också den heliga anden för oss. Först heter det: detta är det förbund som jag ska sluta med dem i kommande dagar, säger Herren. Jag ska lägga mina lagar i deras hjärtan och inrista dem i deras sinnen. Och sedan: deras synder och överträdelser ska jag aldrig mer komma ihåg. Men där synderna är förlåtna, behövs inte mer något syndoffer. En otroligt stark text, eller hur? Jag var lite inne på så att jag skulle bara läsa den här texten typ 3-4 gånger och så gått ner och satt mig. Men jag måste ju göra viss lön för mödan här ändå. Så att... Precis i början så var det den här meningen. Det ger en bild av den tid som nu är. Man frambär offergåvor som dock inte kan göra dem som förrättar gudstjänsten fullkomlig så att hans samvete är tillfreds. Vi kanske tycker att liksom hebreerbrevet är lite svårtillgängligt på grund av liksom den här distansen i kulturen och religionen. Vi pratar om överste präst och Melkisedek och altartavlor, förbundstavlor och nådastol. Det är mycket ganska konstiga grejer som kanske inte vi dagligen umgås med på vårt jobb och så. Men om vi höjer blicken något och ser liksom huvudpoängen med det här och det som faktiskt den här texten som jag precis repeterade sammanfattar, så är det någonting som jag tror att fångar den tid som också vi lever i. Som faktiskt är alla människors, inklusive ditt dilemma, din ångest och din kamp. Vadå? Jo, man frambär massor med offergåvor för att bli fullkomlig, men en samvete blir inte tillfreds. Alltså, vi frambär, vi kämpar, vi offrar för att förändring ska komma till stånd, men den sker inte. Och vi lider och vårt samvete plågas och vi får inte frid. Alltså, känner igen sig där. Tack Annika. Det här blir så bra på ljud. Filen liksom. Ja, man hör ju inte din respons. Om du kunde ha en egen mic också så kunde vi ha en liten... Alltså vi längtar efter fullkomlighet. Och vi vill så gärna vara goda. Vi vill leva i det vackra. Vi vill uppleva villkorslös kärlek. Varje människa längtar efter att få erfara villkorslös kärlek. Att känna att man kommer hem. Att man blir välkomnad. Att man blir bekräftad. Att man blir bejakad. Men det verkar vara som en flyende hägring för oss. Det bara försvinner och vi får inte frid. Och på vår jakt efter frid så offrar vi så mycket. För att få detta. För att uppnå detta. Jag tycker det har gått lite inflation i det här. Men i början av sommarpratarna och så mycket bättre och allt av de här heter nu då. Stjärna på slottet, det har jag inte följt i och för sig. Men det har ju fått samma dramaturgi. så har ju de här kändisarna av olika mått och rang fått liksom någon form av manus. Att du ska också berätta något smärtsamt minne. Ni känner till det här va? Och det var väldigt starkt i början. Sen känns det som att det har blivit lite, så här, lite stereotypt. Men många av de här berättelserna vittnar just om det här. Att oj vad man har offrat. Oj vad man har avstått. Oj vad man har slitit. För att få se det här ansiktet. Som välsignar en. Som välkomnar en. Som bekräftar en. Som säger man duger. Har ni hört de berättelserna? Om och om igen. Jag kommer ihåg Jan Schärman heter han. Han uttalas Jan Schärman. Han är media-mogul. Han hade ett sommarprat. Han berättade om sin pappa. Och Jan Schärman verkar vara rätt smart. Han kom hem med betyg. Han hade 5 i allt. Utom 1 där han hade 4. Jag vet inte om det var gympa. Det brukar ju vara som en smarta person. Han var 5 i allt utom gympa. Och pappan bara tittade på betyget och sa varför fick du inte 5 i gympan? Så. Och sen har han hela tiden... kämpat och slitit för att få sin pappas välsignelse, bekräftelse och höra du finns, du är älskad, den villkorslösa kärleken. Och det där återkommer i de här berättelserna på sommarpratarna och på stjärnorna på slottet och i även ditt enkla liv. Och vi vill ha den här friden. Vi vill ha den här kärleken. Och vi tänker... Om jag satsar ytterligare på min karriär, om jag får uppnå den här positionen eller får tag i det här ansvaret eller om det är sexuella erövringar eller om det är äventyr eller om det är vad det nu är, så märker vi det försvinner ur våra händer. Och ibland när vi då funderar på varför får jag inte tag i det här, så kanske vi förlägger det här till det yttre och tänker, tänk om omständigheterna hade varit annorlunda. Tänk om mina föräldrar hade gett mig en annan uppväxt. Tänk om chefen hade sett mig på ett annat sätt. Tänk om jag hade haft en annan bostadsmiljö eller en annan livssituation. Då hade jag kanske fått frid och blivit tillfreds. Bibelns analys och förklaring till varför vi lever på det här sättet, varför vi har den här ångesten inom oss, är både smärtsamt, brutal och hoppingivande trösterik. Mina offer och ansträngningar kommer inte att kunna ta itu med det som är det djupaste problemet. Orsaken till min rastlöshet. Orsaken till min avsaknad av frid. Att mitt inre aldrig blir så där tillfreds trots allt det jag gör. Det är det här. Det är inte bostadsyta. Inte eventuellt traumatisk uppfostran och bakgrund i familjen. Inte ekonomiska förutsättningar. Inte genetiska förutsättningar. Orsaken till detta är denna. Du är en syndare som lever i konflikt med Gud. Det är den nakna sanningen. Och allt folket tyckte det var kul att höra. Och vi har två problem till. Inte bara att vi är syndare som lever ytterst sett i konflikt med Gud och med skapelsen och med mycket annat. Det andra problemet vi har är att vi inte vill erkänna det. Det är fantastiskt att vi har så svårt att erkänna våra fel. Våra misstag på riktigt. Om vi inte liksom bara har kommit in i en sån jargong eller så. Eller hur? Bara sån här grejer. Det är ingen synd. Men det är bara intressant. Hur många brukar svara så här när ni har tagit en eftermiddagslur. Och telefonen ringer. Och de säger så här. Sov du? Vad svarar ni då? Nej. Man har på hela grötiga rösten. Magnus. Oj, sov du? Nej. Visst, du har inte pratat på hela dagen. Det vill inte liksom bli avslöjade, va? Ja. Vi har svårt att erkänna att vi är syndare som behöver få ta emot villkorslös kärlek och nåd. Och vi har svårt också att ta emot det, för vi vill så gärna göra rätt för oss. Det är ett genomgående drag i den mänskliga historien att vi vill inte stå i tacksamhetsskuld till någon. Vi är stolta. Vi vill inte vara mottagare och vi kanske också har svårt att tro att det finns en sån genuin djup godhet som inte har något liksom någon baktanke. Jag vet inte, det borde vara internationellt, men jag vet inte om det är extremt mycket svenskt det här med att liksom man måste göra rätt för sig. Om man bjuder någon på middag, alltså om man är ute på restaurangen, jag tar notan, så är det alltid en fight omkring detta. Men det kanske går bra en gång. Men om man bjuder andra gången på raken, då blir det nästan lite så här dålig stämning. Vi vill inte stå i tacksamhetsskuld. Vi känner någon form. Vi måste få göra rätt. Jag kan inte bara vara mottagare. Och det här kommer ju igen i de bibliska berättelserna. Det är likt som den förlorade sonen. Sonen som har allting och får ut arvet från sin pappa. Går och slösar bort hela arvet. Och så kommer på när han sitter i skiten och allt är liksom konkurs. Både moraliskt, själsligt och praktiskt och alltihopa. Jag återvänder till fadershuset. Och vad tänker han då? Jo, då tänker han, där kan jag ändå jobba som slav. Så han har ju förberett värsta talet när han kommer hem till pappa och säger så här. Jag vet att jag har syndat, men nu kan jag göra rätt för mig. Jag kan bara jobba här. Och fadern bara omfamnar honom. Med den villkorslösa nåden och kärleken. Eller en ännu bättre liknelse, jag ska inte gradera liknelsen, men en ännu mer dramatisk liknelse. Det är ju när Jesus just undervisar om förlåtelse. Och han säger att en man som har en skuld, och det beloppet, kan du det i huvudet kalla det? Nej, men det är ju gigantiskt belopp. Det astronomiska beloppet. Alltså säg att det är typ 100 000 miljarder kronor. Det är typ en sån. Det är en orimlig summa som han står i skuld. Och så kommer han som har lånat ut med pengar till dem och vill ha tillbaka. Annars slänger jag dig i fängelset. Och mannen säger så här, ge mig lite tid så ska jag betala tillbaka. Det går inte. Men vi tänker, jag måste kunna göra rätt för mig. Och vi bär på den där skulden. Vi bär på den där synden. Och vi bär på den där ofriheten och ofriden. Och under den gamla tiden, under det judiska offersystemet, så blev man inte fri. Fick inte frid. De hade sin begränsning, det judiska offersystemet. Det hade en begränsad verkan och offren behövde göras om och om igen. Och det tog inte på allvar bort de här synderna och skänkte frid. Utan det var mer att man överskylde det temporärt, men under där låg det fortfarande. Det var som tvn som man bara har på standby-läge, liksom. Bilden är borta, men det står ändå och tickar el hela tiden och strömmen går på liksom. Och de här syndoffren skapade ju mest en känsla av uppgivenhet och förtvivlan. För det ändå ledde fram till var den här ständiga påminnelsen. Nu är jag här igen. Och det blev en ständig bara påminnelse om. Det här ekorrhjulet springer jag i. Syndens förbannade ekorrhjul. Och det är liksom med den här bakgrunden. Den här lite uppgivna, deppiga stämningen som författaren skriver det här brevet. Och sen säger han, men! Detta saliga men. Men nu har Kristus trätt fram som överstepräst för det goda som skulle komma. Han har gått genom det större och fullkomliga tält som inte är gjort av människohand, det vill säga inte tillhör denna världen. Och med sitt eget blod, inte med blod av bockar och kalvar, har han en gång för alla trätt in i helgedomen och vunnit befrielse åt oss för evigt. Ja, det var bra. Alltså Jesus kommer med något så mycket bättre. Och jag ska stanna vid tre stycken av de här fraserna. Det blir en kort predikan då, jag lovar. En gång för alla är det första. Det kan du tugga på resten av ditt liv. En gång för alla. Våra synder är oss förlåtna. Alla våra synder. Och det innebär alla våra synder. Det blir, om man läser det baklänges, blir det precis samma sak faktiskt. Det ser jag här nu när jag tittar på det. Alltså det vi har gjort, det vi gör nu och det vi kommer att göra, det är oss förlåtna. Så länge som vi bär på synderna och stänger in dem så existerar de. Men så fort vi för fram dem i ljuset inför Kristus, utraderas de, försvinner, är borta, finns inte mer. Så kraftfull är det offer som Jesus gjorde på korset. Det behöver inte göras om. Den har den räckvidden, för det täcker hela mänsklighetens historia och hela ditt liv. Allt det du kommer att göra. Det finns ingen begränsning hos Gud. Det finns inget finstilt. Jag skriker väldigt mycket nu, märker jag. Ja. Det är för att då går det fram bättre. Alltså det finns inget finstilt. Ni vet ju det här, man tecknar en försäkring. Tycker man, nu är det jättebra. Och sen är det att man läser det finstilta. Det gäller inte utomlands typ. Eller något sånt där. Eller vad det kan vara. Jag tror att det svåraste som vi tycker att vi ska kunna bli förlåtna för är ju inte de här kanske dramatiska synderna, utan de här vanliga synderna som vi gör om och om igen. Eller hur? Alltså något dramatiskt eller något som man kanske inte riktigt var beredd på eller något sånt där. Men när man kommer igen. För så fungerar vi ju lite i den mänskliga relationen. Alltså nu Annika, du har ju satt dig på gamla Erik Elmfors och Patrik Petters plats. Jag har alltid några som jag har kommunikation med under predikan. Om Annika skulle göra någonting mot mig som sårar mig och så ber hon om förlåtelse, då förlåter jag. Okej? Okay? Det finns två hakar i det här. Det ena är att jag kommer ihåg det där ändå. Och det andra är, vad händer om hon gör det igen? då är inte jag så nådefull. Jag tycker hon har fått sin chans. Är det inte så? Och därför när vi kommer till Gud igen. Ni vet. Nu har jag gjort samma synd igen. För 479:e gången. Då tänker vi så här. Gud vet om alla tidigare gånger. Och någonstans. Det kan inte gå inflation i det här. Är ni med vad jag pratar om? Jag har ju ett förskräckligt dåligt minne. Jag vet ju knappast någonting jag har varit med om hela mitt liv. Det är faktiskt sant. Vissa saker minns jag. Jag tror i alla fall med minnet för att jag sett kort och sånt. Jaha, jag har varit med om det där. Så frun berättar det här var vi gjorde vi och så. Och ibland så är just det. Ja, vad roligt vi hade med Karlssons i Spanien. Och det är ju för sig ett minne som är falskt. Men i alla fall. Det värsta är de här när de berättar. Kom du ihåg när vi gjorde detta? Och det triggar inte igång någon igenkänningsgrej. Liksom. Jaha, okej. Okay. Det är helt blankt. Men jag minns vissa saker. Oftast de väldigt pinsamma och jobbiga grejerna. För att vissa grejer sitter ju rätt bra. Som man grämer sig över. Då skulle jag önska. Tänk om man bara kunde bestämma sig för. Nu kommer inte jag ihåg det där längre. Har varit här. Vad stod det i texten? Gud kommer inte ens ihåg. Våra synder och överträdelser. Hörde ni? Gud kommer inte ens ihåg. Han verkar bestämma sig för. Han verkar ha den förmågan att när vi bekänner våra synder. Då försvinner de. På riktigt. På riktigt. Hör ni mig? En gång för alla. Jesu offer var en gång. Och den täcker för alla människor. Och för alla synder. Och det är på riktigt. Och det här är en sån här gammal predikanthistoria. Att alla synderna har nu kastats i glömskans hav. Och så har Jesus satt upp en skylt. Tjuvfiske förbjudet. Så när djävulen kommer och har fiskat upp någon gammal synd. Som säger, ja du är ju samma gamla idiot igen liksom. Så vet inte Gud vad du pratar om. Han har vunnit befrielse, det var första, en gång för alla. Det andra var att han har vunnit befrielse åt oss för evigt. Och det stod så här också, men Jesus frambar ett enda syndoffer för alla tider. Med ett enda offer har han för all framtid fullkomnat dem som blir helgade. Alltså effekten, jag upprepar mig lite här, men effekten av Jesu försoning är inte temporär och den är inte villkorad. Utan vi har fått ett säkert hopp. Alltså det som Kristus gjorde på korset är säkert och når ända in i framtiden. Och där finns vi. Och Samuel predikade utifrån den här versen som jag tycker är helt underbart, att detta hopp är vårt själs ankare. Alltså när vi känner osäkerhet, oro, tvivel, vad det nu än är. Vi kanske blir förtvivlade och uppgivna över den obefintliga andliga utvecklingen i vårt liv. Eller vad det nu är. Så är Jesu offer en gång för alla. För all framtid gäller den. Och det är vårt själs ankare. Hoppet sitter där. Och där kan vi hålla i. I alla tider, i alla stormar, i alla tvivel, i allt vi går igenom. Så är det för giltigt. Nu börjar jag skrika igen. Men det här var ju rätt, det är ett saligt budskap tycker jag. Och då blir jag arg och skriker. Men inte nog med det. Man kan ju ha en, det kan ju ni ägna er åt i husförsamlingen i veckan. En filosofisk diskussion om hur fri människan egentligen är. Och vad som styr och formar oss. Det finns många olika teser om det. Liksom är vi bundna till vårt genetiska arv eller till vårt sociala arv och liksom vilken rörelsefrihet finns det, kan människan egentligen förändras i grunden och så vidare. Men evangeliets budskap idag, det är att Jesu offer en gång för alla också öppnar ett frihetens rum för oss. Alltså där verklig förändring kan äga rum i vårt liv. Jag bara läste det i texten, men det stod att synden utplånas. Men det man menar då med det är att syndens makt faktiskt, syndens närvaro försvinner inte förrän Jesus kommer tillbaka en andra gången. Men syndens makt har brutits. Alltså, det finns ett rum som öppnas för oss där vi faktiskt kan förändras. Där vårt liv kan ta en annan riktning. Där vårt personlighet kan bli hel, upprättad. Och där vi inte känner så här, ja men sån här är jag. Ni vet det, sån här är jag. Det kommer aldrig ske någon förändring här. Evangeliet säger, i och med Jesu offer en gång för alla så öppnas ett frihetens rum. Där anden kan börja verka i ditt liv så att ditt liv kan gå åt ett annat håll. Dit du djupast längtar efter att gå. Det är evangeliet. Och det tredje och sista, det är det här härliga uttrycket. Hur mycket mer? Alltså vi läste så här. Om nu blod av bockar och tjurar och stänk av askan från en kviga helgade orena så att de blir rena i yttre mening. Hur mycket mer? Måste då inte blodet från Kristus som i kraft av evig ande har framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Rena våra samveten från döda gärningar. Så att vi kan tjäna den levande guden. Hur mycket mer? Alltså Jesu offer på korset förändrar på allvar vårt liv. Renar vårt samvete. Samvete handlar om att samveta med någon. Man vet tillsammans med någon. Och samvetet är inget absolut instrument i vårt liv. Utan det påverkas av yttre krafter, yttre röster. Och man kan fundera på, vem vet jag tillsammans med i mitt liv? Och så kommer det här uttrycket. Rena vårt samvete från döda gärningar. Och det här tror jag tyvärr att en del av oss är väldigt, väldigt duktiga på. Vi ägnar oss åt döda gärningar. Vad är döda gärningar för någonting? Jo, det är allt det vi gör för att förtjäna Guds kärlek och Guds välsignelse. Allt det du gör för att få någonting från Gud i den märkelsen. Är ni bra på det? Sådär. Det här kan ju visa sig också sin motsats. Att man blir väldigt besviken på Gud när man kanske drabbas av lidande eller inte får det man hade önskat. För det tyckte man ju att man ändå hade förtjänat. Eller hur? Ja. Jag tycker det där är ju märkligt att man håller på så där. Men jag kan tänka ibland när jag har lite flyt i mitt kristna liv och tycker att men nu har jag bett rätt flitigt och läst rätt bra böcker och ja, varit rätt from så. Och sen cashar man inte in riktigt. Utan tvärtom kanske hamnar i misströstan och lite förtvivlan och tycker så här, vad är det konstigt? Och även då att man tycker då, man vet om att man har varit rätt kall och likgiltig i sina relationer. Man har inte ägnat sig alls åt Gud utan det har bara varit något formen, ett yttre och inget speciellt levande. Och sen då har man bilen på besiktningen och får 5 tvåor. Och då vet man liksom, okej, jag fattar vinken Gud. Det kanske inte resonerar sig, men jag tror att många av oss håller på med döda gärningar. Alltså vi tror att, gör jag det? Alltså precis som jag pratade om inledningsvis. Om jag kan visa upp ett betyg där det bara är 5:or. Då kanske ändå pappa ser på mig på ett annat sätt. Alltså om jag kunde få till den här förändringen. Om jag kunde få vara det här. Om jag kunde göra detta. Då och till slut ändå. Så kanske ändå Gud vänder sitt ansikte till mig. Är ni med? Då ska vi läsa till sist ett bibelord som dödar allt sånt tänkande. Från Romarbrevet 5. Hoppet sviker oss inte. Till Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den helige ande. Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en rättfärdig. Kanske går någon i döden för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod ska vi av honom så mycket säkrare bli räddade från vreden. Ty om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom hans sons död, då ska vi, när vi nu är försonade, så mycket säkrare blir räddade genom hans sons liv. Ja, inte bara det. Vi har vår stolthet i Gud. Tack vare vår Herre Jesus Kristus. Genom vilken vi nu har vunnit försoningen. Lev med den här texten resten av fastan. Alltså, vad kan du göra för att få Guds kärlek? Alltså, Gud bevisade sin kärlek till dig när du var fiende till Gud. Och nu är du inte fiende. Nu, alltså, vad tror du Gud tycker om dig nu? Vad är hans inställning nu? Och ändå hör man gång på gång att folk tvivlar på att Gud verkligen älskar dem. Att Gud är med dem. Så någonstans måste det här texten, det här ordet, de här budskapen måste du tugga på. Börja be tillbaka till Gud, börja säga till Gud som det är. Men Gud älskar dig. Gud har en gång för alla offrat sig för dig. Och han förlåter dig din synd. När vi varje söndag bekänner vår synd i syndabekännelsen, så är det inte att likställa med den gamla judiska offerritualen. Poängen är inte att påminna oss om att vi är dåliga eller att odla en negativ syndaidentitet. Utan det är befrielse. Att få säga som det är. Och få lämna av oss vår synd till Jesus så att den utraderas istället för att ligga och pyra i vårt inre. Och vet ni vad? Man ska ju aldrig gradera, men jag håller ju på med det då och då. Kanske är den viktigaste delen hela syndabekännelsen. En fras i tackbönen. Nämligen den här. Kanske i vår tid, kanske för vårt folk. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Vi får lyssna på en sång. Vi sitter kvar och tillbe. Jag fixar det.